Då är vi här igen. Och vi är podden Hembryggning Halleluja.
Jajamän.
Jajamän.
Stämmer bra det.
Sebastian Rutelin.
Simon Svensson.
Och
nej, du får inte säga ditt eget namn.
Jag tänkte också det var fan vad och sen narcissisten Magnus Vasilis.
Vasilis.
Magnus Vasilis. Mm. Och idag ska vi spela in det torraste avsnittet.
Ja. Är det det? Ja, det är ett av de torrare får man nog säga.
Ja, ja. Kanske. Kanske. Mm. Men det vore gött med något.
Något att börja med.
Var inte så säker på det. Va? För några månader sedan så kom det i vår Patreon-grupp ett inlägg. Där det stod så här, ölstilsgenerator köpes. Ni kommer ihåg ölstilsgeneratorn, det är 2 år sedan.
Ja, visst. Är det så länge
absolut
sedan?
Ja, det var det nog. Mm. Ja. Henrik Nordgren var det som skrev det lite. Jag tänkte att han sköjade lite sådär kanske. Och jag gick in och svarade att vi har tyvärr, det finns bara en prototyp, men om han ville så kunde jag generera en ölstil åt honom, så kunde han brygga. Tror du fortfarande att vi bara skoja? Men han skrev, kör på bara. Så jag gick och tryckte på knapparna. Pting, pting, pting. Och så fick jag German Farmhouse Porter.
Yeah.
Och trodde ju inte att det skulle bli så mycket. Sen, rätt vad det var, för några veckor sedan så fick jag ett meddelande. Ja, nu har jag skickat öl till dig. Ja, vad kul. Kul ändå. Vad kan det vara, en dry stout eller? Tänkte jag. Nej, men det är den här ölen som du genererade fram. Han har gjort en otrolig etikett, eller?
Ja, det är så jävla tysk.
Den ser ju svintysk ut.
Du vet, verkligen flaskan också, tysk.
Simon, du är ju duktig på tyska. Kan inte du läsa? Det står ju lite...
Då står det German Farmhouse Porter. Det är ju lite mer anglosaxiska.
Det är det ju.
Ja. Sen så står det här nere Schrankreiniger Bier hergestellt von der Biergenerator. Das auch das Braunmalz selbst geröstet wird verbessert das Endergebnis nicht.
Han har alltså gjort egen brunmalt, eller?
Ja. Das auch das Braunmalz selbst geröstet wird, alltså även rostad, egen brunmalt, verbessert das Endergebnis nicht. Förbättra Endergebnis inte. Endergebnis, vet jag fan inte vad det betyder.
Det är extremt roligt.
Slutet skulle kunna vara typ vilket inte, alltså typ att det i princip betyder vilket inte förbättrade slutresultatet.
Han skrev också lite så här, alltså det kan man ju förstå, men han skrev så här att det gör lite ont att dela det som inte smakar bra. Glad gubbe. Ja. Ja. Sådär, så att vi ska ta det lite för vad det är. Jag tycker det är otroligt spännande.
Ja, ja,
vill ni att vi ska gå igenom bryggprotokollet innan eller efter vi har smakat?
Nej, ta det efter.
Ja, alltid efter. Vad är en German Farmhouse Porter? Jag börjar tänka så här själv. Jag hade ju gäster med en lagergäst. En baltisk porter hade jag tänkt.
Men vadå?
Fast det är klart, farmhouse. Vad fan är farmhouse? Ja, den brettade sen i så fall kanske. Brettad. Och sen lite konstiga spannmål.
Måste det vara vildgäst och sånt? Alltså skulle det inte... Måste det vara gästen som gör det farmhouse?
En svartspirgäst med säsongäst.
Måste det vara gästen som gör det en farmhouse? Kan det inte vara malten?
Nej, det måste ju vara bryggd i en bondgård.
Ja, okej.
Nej, men,
ja, men jag tänkte också lite så med malten där, att det skulle vara lite udda sådana kulturspannmål liksom.
Okay. Jag tänker också det. Lite.
Jag tänker ju att det ska vara säsongäst.
Men nu ska inte jag låta dig äta upp vad du själv har sagt här. Mm. Men när du bryggde en pilsner med hö, kallar inte du det för en farmhouse pilsner då? Eller
det,
halm?
Det gjorde jag kanske, jag kommer ihåg.
Ja, det gjorde vad var det för gäst i den? Var det...
Det var ju det som fanns i halmen. Nej, men det var ju lagerhäst.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Men man nej, kan men ändra sig.
Ja. Men är det halm? Det är väldigt spännande att få veta om det är halm, om det är hemmarostad hö eller halm i.
Jag har inte läst bryggprotokollet, så att jag vet ingenting. Utan vi kan sitta här och gissa lite.
Ja, men, eller så
men det är ju lättare att gissa om vi får smaka på den, såklart.
Men jävla roligt att verkligen tvingas brygga det man det generatorn tar fram.
Ja, men det blir det. Och tvingas tolka det.
Ja,
liksom.
Ja. Att ja, men det känns ju
men
roligt.
Vad är nu en German Farmhouse?
Det känns ändå liksom lite kreativt också. Att få...
Och sen att man, som vi säger, att man skulle kunna tolka det på olika sätt. Och då, alltså det hade kunnat vara roligt att ta fram en sån här ölstil och sen så ska alla brygga en German Farmhouse Porter, fast det är egentligen ingen som vet vad en German Farmhouse Porter är. Men,
vad ser ni i glaset?
Vi ser en brun öl, inte kolsvart, utan rödbrun, mörkbrun.
Porterfärg liksom.
Porterfärg. Skummet, inte helt vitt, utan lite, lite sådär off-white. Skummet ligger kvar ganska stabilt.
Ja.
Doften sen. Har vi lite bananchoklad här tycker jag.
Något fruktigt kände jag.
Mm. Men inte sådär asmycket. Liksom, så det är inte sådär... här var det verkligen belgogäst liksom.
Ja, men jag tycker det känns som belgogäst.
Ja, jag är otroligt osäker.
Mm, ja, jag med. Det känns ganska liksom...
Ja, men det...
Neutral eller ren.
Tycker ni det? Jag skulle säga att om den inte är jäst med en belgogäst så skulle inte jag kalla den ren. Det får jag nog faktiskt säga.
Ja, det är någon fruktighet i det och det skulle mycket väl kunna vara estra, men jag är osäker. Det är mycket lättare, att bedöma en öl så man vet exakt vad det
ja,
är.
Ja, visst, nej, men visst är det så. Det är det som är det roliga.
Men alltså, jag tyckte det var gott, men för mig var det ganska mycket bananchoklad i smaken. Och jag tyckte att det var gott.
Ja, det är banan i så fall. Så kan jag liksom köpa att det är fruktigheten. Men det var ganska tunn kroppen. Då, inte sådär inte fylligt. Det känns ändå ganska liksom, välutjäst. Eller att den bara saknar...
Det står faktiskt OG och FG på etiketten här.
Jag råkade också se det. Men jag kände precis som du. Men jag tror att det var hyfsat högt FG enligt etiketten.
OG 1061, FG 1017.
Ja, ganska högt, ja.
Ja, men vad fan, för att vara en German Farmhouse Porter så tycker jag att det var bra.
Den bästa German Farmhouse Porter jag har druckit på
hela dagen.
Ja, nej, men
det... förtälj oss mer om receptet då.
Om det är, ja, du sa att det här ska man vara nöjd med. Ja, om det inte är US05 till exempel.
Då låt oss kolla, vi börjar med malten då. Nu ska vi se här om det står någonstans. Okej, det är en 12 liters batch detta. Men nej, stor procent här, ja. Pale ale malt. Pale malt. 73%. 73,3%. 7,6% brunmalt. Det är väl den som är... Just det, pale malt rostar i ugnen 170 grader i 45 minuter. Chokladmalt. Caramalt. Och sen... Crystal 240.
Hur mycket?
Just det, förlåt. Det är 7% choklad, 6% caramalt och 6% 240 då. Så att malten känns ju inte så tysk. Det är mer porter maltbas.
Ja, absolut. Mm.
Sen så har han kört... Man kanske därifrån lite av fruktigheten kommer... tysk Amarillo har han använt.
Aha.
Som både bittgiva och vid 10 minuter.
Mm.
Men inte så jättemycket. 10 gram bara till 12 liter. Vad har vi med då? Gästen då. Imperial Yeast Citrus A20.
Mm. Vad är det då? Det låter som att det skulle vara någon... amerikansk sträng.
Ja, nej, men jag tror att det är väl någon sån New England-sträng, va, tror jag, som kan biotransformera.
Nej, det står här Imperial Yeast A20 Sack Brux 3 står det.
Aha,
i en parentes.
Det var som fan.
Jag tänkte att den kunde bidra. Nu ska vi se. Här kommer en öl som Sebastian skakade fram ur ölstilsgeneratorn. Valde att ta maltnotan från min standardporter. Gästen fick då bli Imperial Yeast A20. Jag tänkte att den kunde bidra med lite bondgårdskaraktär utan att jäsa ut ölet för mycket. vilket den dock gjorde, borde kanske lagt till en del dextrinmalt för att behålla lite restsötma. Humlen, tyskodlad Amarillo, halvlitersflaskan och etiketten fick vara det som representerat Tyskland i denna öl. Resultatet blev spretigt och inget jag brygger igen. Ja. Mm. 22 grader har han jäst den i 14 dagar. Så det är lite belgiskt tänkt. Ja,
men,
där
men det var den hade inga, det var ingen vad sa ni förresten att det där var för en gäst, kan ni utveckla det?
Det är ju den här, förut hette den ju den brätten man förr trodde var en brätt, men så visade det sig inte vara någon brätt. Utan det var en sack då, som ju oftast co-pitches, men den är väl lite mer åt det fruktiga hållet. Jag vet att många som brygger bra säsong med den, men de brukar blanda den med DuPont-strängen och den. Men den är nog inte så, den blir inte så bondgårdig som en vanlig brett, liksom man har varit brett bruks till exempel. Liksom. Då hade den ju varit, om man hade sekundärjäst med den. Liksom också. Utan den drar nog mer åt det fruktiga hållet. Ja. Mer som en säsongäst än en något annat.
Ja, köper vi hans sätt att resonera på?
Man kan resonera på många olika sätt på den här ölen. Ja. Men det var ju hans sätt i alla fall. Ja. Så det får vi köpa.
Kul initiativ framförallt.
Ja, verkligen. Ja. Tack.
Och sen så hade han en liten present till dig, Magnus, i paketet.
Surat Jason, ja. Mm. Tack så mycket. Vad glad jag blir.
För det var ju han som bidrog med det inför förra sommarens utmaning där ju.
Surat Jason-avsnittet.
Mm. Har vi någon utmaning i sommar?
Ska vi ha en utmaning?
Vi hade ju den här Surat Jason-utmaningen förra sommaren.
Nej.
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 Måste vi inte ha.
Nej. Kan väl kanske verka.
Ha det så gött som möjligt.
Det är bara att äta glass.
Kanske, vi kanske kommer på något när vi är i San Diego.
Just det.
Just det.
Som vi är när det här avsnittet sänds.
Mm. Ja.
Spännande, vad kul vi verkar ha det.
Ja, just det.
Ja, mm. Gud, vad roligt. Hello. Hello.
Spänna på Instagram.
Ja. Ja, det får vi väl göra.
Mm. Verkligen. Ja, vad gött.
Ja.
Ska vi gå vidare med dagens ämne?
Det gör vi. Som vi alla har väntat på.
Nu ska vi få alla svaren.
Mm. Nu ska du spela ut dina S här idag.
Ja. Oj, oj, oj. Och. Det är därför det har tagit så lång tid, du vet, när man känner den där prestationsångesten.
Ja.
Det är därför det har tagit så lång tid.
Ja.
Men
alla kort på bordet nu, ja.
Ja. Jag lutar mig tillbaka. Jag tycker ni gör detsamma.
Gör så gott jag kan. Ni sitter i varsin soffa, jag sitter på en pinnstol.
Men du har å andra sidan 8 stycken dynor.
Ja. Men då är det ju, de 8 dynorna gör ju att jag får en normal mjuk röv.
Ja.
För jag är ju känd för att ha benigast röv på körn i alla fall.
Ja. Benigast röv på körn.
Mm.
Ja.
Ja. Okej, stout då. Vi har ju pratat om, vi har väl behandlat lite stout innan, va? Vi har snackat om Imperial Stout och sådär. Och även Porter har vi väl pratat om flera gånger och sådär. Och det är vissa grejer som, men jag ska försöka hålla mig borta så mycket som möjligt från det. Stout är ju en av de öltyper, alltså en av de vanligaste öltyperna i världen. En av de mest spridda öltyperna i världen.
Okej. Okay. Enligt?
Ja, enligt mig då. Jag är ju den som bestämmer.
Ja.
Nej, men det, och det beror ju på Guinness naturligtvis.
Ja.
Som gör att vi dricker Guinness över i hela världen liksom.
Ja.
Och därmed så är ju den öltypen väldigt spridd. Ja. Den får ni nästan köpa.
Jo, det får man göra. Men inte man jämför med ljuslager.
Vi dricker volymmässigt mycket, mycket mer ljuslager.
Ja,
men den över. Finns på många platser.
Ja, men det kan jag hålla med om. Att den gör. Det går nog alltid att få tag i en dry stout var som helst. Men det är svårt att få tag på en lambic över hela världen.
Ja, men precis. Ja. Så är
köper det.
Mm. Mm. Och så vi kommer ju, det kommer bli, vi kommer prata lite grann om Guinness och sådär.
Mm.
Men i, vad är det de säger? Det finns många andra som gör stout också.
Mm. Jag har inte riktigt det kravet på oss.
O'Hara's, Murphy's.
Det heter ju Stout och inte Guinness.
Nej, precis. Ja. Men det är ju det att det finns ju väldigt mycket mer skrivet om Guinness än om Murphy's och O'Hara's.
Ja. Men var Guinness först då?
Där sätter du mig helt på pottkanten, men det är också svårt. På ett sätt skulle jag nästan säga att de var det. Men samtidigt så i början så var ju, det har vi nämnt innan, att stout var ju inte en öltyp.
Nej.
Stout var ju liksom ett begrepp för att beskriva att det var en kraftig öl.
Är det ett nytt sånt här avsnitt då vi går igenom och kommer fram till att ölstilen vi pratar om inte finns?
Nej, tvärtom. Här är det en ölstil som inte fanns, okay. Men finns.
Ja. Det omvända.
Det är inte ett sånt avsnitt där vi går igenom en historia och sen så kommer vi fram till att den är förfalskad.
Nej, det
har vi också gjort några stycken.
Det ska jag också hålla mig borta ifrån.
Okay.
Stout var, som jag sa då, det är sån... Så det fanns ju pale stout och det fanns brown stout som man brukar beskriva som det som blev porter liksom.
Okay.
Och lite olika sådana varianter. Men så småningom så kom det ju att bli en stil. Vid slutet av 1700-talet då hade det börjat betyda framförallt en liksom en variant av stark porter. Då hade det börjat bli lite mer sin egen stil än det här liksom ett beskrivande adjektiv. Så, hur något är. London och Dublin var det var de framstående porter och stout bryggar städerna på mitten av 1800-talet. Dublin dominerades redan då utav Guinness. De hade ju oerhört lyckad marknadsföring som väl många har sett. Alla möjliga olika, det här Guinness is good for you och alla massa gamla reklamskyltar som ni kan se framför er, tror jag. Eller?
Ja.
Men ni vet den här tukanen till exempel. Och... Fan.
Jag har inte förkovrat mig lika mycket i det här som du. Men däremot så hade jag en kort period en så här spegel. Guinness spegel, jag vet inte om ni vet vad det är. Alltså vad jag menar då. Det står Guinness. Ja, det är som en tavla fast det är en spegel i bakgrunden. Ja. Det hade jag hemma ett tag när jag var 17. Köpte på en loppis.
Coolt.
Mm. Sen kom jag på att inte ens jag tyckte det här var fin. Och då...
då fick den åka ner. Mm. Guinness var också duktiga på innovationer i bryggprocessen. Och de gjorde väl bra öl helt enkelt. Så folk gillade den och folk köpte den. Innan de började göra stout, de började inte som ett stoutbryggeri. Jag får nog ta tillbaka det när jag tänker efter där, att de var ju inte först. Men även om de sen har kommit att beteckna stilen så att säga. Men från allra första början, 1759 började Arthur Guinness, hyrde han ett bryggeri på St. James Gate i Dublin. En klassisk historia om att det var... 42 pund per år bestämde man att det skulle kosta och att kontraktet skrevs på 9000 år. Så det är ju... Han hade
det är många år.
Ja, han hade stora visioner, helt enkelt.
Men 9000 år, det känns som att någon har smygit in några nollor i kontraktet.
Ja. Det är nog rätt så bra för Dublin också, tror jag. Har ni varit i Dublin?
Nej.
Jag är lite sugen på att åka dit.
Ja, men jag har varit där en gång. Mm. Det var trevligt.
Mm.
Och jag tyckte att Guinness var väldigt trevligt också. Det var ju en turist, ett turistställe liksom. Ja. Men jag tyckte det var ett bra turistställe. Det var trevligt.
Men det här då, vi har träffat en del irländare på resande fot. De verkar ganska trevliga. Men de, alla säger ju till er att nej, men man kan bara dricka Guinness på Irland. Det smakar liksom inte lika gött. Stämmer det eller inte?
Nej, den är väldigt god på Irland, det är den.
Ja.
Men jag tror den smakar likadant faktiskt. Ja. Men sen så har jag visserligen, jag har ju gått på Guinness-runda här hemma i Göteborg.
Mm.
Och upplevt att de smakat väldigt olika på olika pubbar alltså.
Ja, så, det kan jag tänka mig. Man har väl ändå en viss tanke bakom på hur den ska serveras, temperatur, glas och hur lång tid det ska ta och så vidare.
Mm. och ledningar och sånt där. Ja, just, ja. Ganska intressant faktiskt att dricka en enda öl på olika ställen så och känna vilka skillnader. Jag tror att man kan göra det på många olika öl.
Ja, det är sant. Ja.
Är man väldigt patriotisk som irländare just med Guinness eller?
Ja, de dricker ju väldigt mycket Guinness där.
Även liksom, det är en standardöl där. Inte, alltså, även de som inte är tvunget ölintresserade. För de kan lika gärna gå och ta en Guinness som en annan här i Sverige går och ta en stor stark liksom.
Ja.
För jag har varit inne på det flera gånger. Min svåger är ju från Irland och han är ju så ganska patriotisk med det. Men jag vet inte, ju längre hemifrån desto mer patriotisk blir man kanske. Så jag vet inte riktigt om det är därför. Men för han är ju absolut inte ölintresserad annars. Det han dricker i Carlsberg 3-5 och Guinness.
Jo, men det som är, nu jag kan inte det här riktigt, men alltså i världen så dricks det ju liksom 95% av all öl som dricks i världen är ju ljuslager. Men på Irland så är ju liksom 40% stout.
Okej.
Okay. Ish. Mm. Så visst dricker de mycket stout. Jag minns inte själv faktiskt när jag drack min första stout. Du brukar berätta om det, Sebastian. Men jag vet inte vilken som var min första.
Nej, jag vet inte min första heller.
Nej, men jag var väl i Vänersborg. Jag tror Koppa, grillen i Vänersborg hade Guinness man festade till det till. Men då var det på den tiden man tyckte att det var det var en jävla tung öl. Alltså.
Ja, man vet inte om man ska ta en tugga av den.
Nej,
eller
nej, precis. Ja. Man ville vara tuff och visa sig sofistikerad. Liksom.
Jag tror
det var att det och en kanna kamikaze, det kan man säga.
Kanna kamikaze.
Ja, eller någon sån shot.
Jag tror att en av de första gångerna kan ha varit i England när jag var där. När jag var 19 och hälsade på en granne som bodde där.
Men han kan ju inte vara din granne om han bor i...
Jag tänkte att det är så onödigt att gå in på detaljer då, men min grannes barnbarn var det då.
Okay,
de brukade vara på körn på somrarna.
Ja,
och då kändes det lite så, det kanske var första gången rent av. Hört talas om den där ölen.
Ja. Men något jag tänkt på ibland när man kommer till Guinness, det är ju, den serveras ju oftast med lustgas eller kväve.
Den brukar väl inte serveras med lustgas?
Kvävgas. Men förlåt då, jävla paragrafsryttare. Alltså.
Paragrafryttare? Ja. Inget bindäst där.
Sjunker ner. Nej, men vad jag vill komma till är att den serveras med kvävgas i speciella tappar och sådär, jättefint ut, men aldrig på kask.
Nej.
Och det är ju, kan jag ju förstå när man har ett sånt här märke som skeppas hit och dit, att det är ju hållbarare att ha det på stålfat och driva det med kvävgas. Men det hade varit, jag känner att det hade varit roligt att dricka den handpumpad.
Det hade det verkligen varit. Det är
jävla tankeställare du fick här.
det här med kväve. Jag tänkte komma in på det senare, men jag visste inte, men jag får ta det nu. Är ett sätt att det här liksom deras drought system, det här att de började med kväve, det är ett sätt att efter apa en serveringsmetod som heter high and low cask.
Okay.
Som var att man hade ett nytt kask med sprudlande pigg högt kolsyrad öl.
Okay.
Och sen hade man ett äldre fat. Sen blandade man dem.
Det var för att bli av med den gamla äckliga bärsen, så hade man i lite...
Ja.
Lite, det är ändå bra hållbarhetstänk. Ja. Liksom. Ja, men
det är ett, du får fråga dem om syftet. Ja. Men det var i alla fall det man ville efterapa, så att säga.
Okay.
Med att skapa det här
kvävgas.
Med kvävgas. Mm. Alltså, jag tycker ju Guinness ska ju... jag dricker den ju i princip bara på fart på krogen.
Mm.
Jag tycker folkölsvarianten är bra också.
Mm.
Men det är ju fartvarianten som är den riktigt bra. Liksom.
Mm.
Men i burkens, folkölsburken, eller alla burkar är det väl, så har de ju den här lite lilla
widgeten
som släpper ifrån sig kväve också. På ett liknande sätt då. Mm.
Hur funkar en sån?
Jag tror det blir tryckförändring när du öppnar burken.
Ja.
Och då frigörs kvävet på något sätt.
Kvävet går in i den ampullen där på något sätt tror jag. Precis, och sen när trycket släpper så går det ut. Liksom. Jag vet inte riktigt.
Ja, det låter ju som att det är så, men hur får man i den? I det lilla hörlet.
Trött.
Nej, men det måste ju vara, då måste den ju ha övertryck när man fyller den på något vis. Om den inte ska öppnas.
Vad menar du?
Jag antar att den öppnar sig för att den går från att ha ett övertryck till att det blir jämviktstryck.
Mm.
Du lättar ju på trycket när du öppnar burken och då öppnas den. Det innebär ju att den är stängd vid ett övertryck. Så när du lägger i den,
då måste du ligga
så måste den ligga i övertryck. Eller så är det att den, när den får övertryck, så aktiveras något som gör att den vill öppna sig vid jämviktstryck.
Ja. Kan man göra där hemma, tror du?
Det låter skitjobbigt. Mm. Skit i det då.
Skit i det.
Vad sa vi? Vi sa 1799 slutade de att hålla på med ale och såna andra fjantigheter. Mm. Då gick de över till att bara göra stout porter. Vissa öl kallades porter, vissa öl kallades stout. Det var de framförallt mycket att London-bryggerierna hade börjat sälja sedan mycket porter i Dublin, så han kände sig lite hotad där och
okay.
Gick över till det helt och hållet.
Och för han var ren businessman, Arthur Guinness.
Ja, så uppfattar jag det verkligen.
Ja, ja.
Början på 1800-talet där, på slutet av 1810-talet där, så kom ju den här mannen som vi har nämnt många gånger innan. Daniel Wheeler med patentmalten.
Mm.
Och den är ju väldigt viktig även för stouten. Guinness var väldigt tidiga med att gå över till och börja använda patentmalt, att bara brygga sin version av porter då med pale ale malt och patentmalt. Medans, och det var det här som blev det stora skiftet då. För det var så han bryggde, medan många av porterbryggerierna i London höll kvar vid lite mer amber malt, kanske crystal malt till och med, brown malt framförallt. Och det var ju det som gjorde att portern i London blev mindre utjäst än stouten. Och helt enkelt det som gjorde att vi fick två olika stilar, att stouten blev en torrare variant utav porter kan man säga.
Så det här det dry-epitetet kommer egentligen, det behövdes det egentligen? Eller när kom det in? Alltså man kallar det för dry stout. Egentligen så på den tiden så räckte man att säga stout och porter. Då fattar man att stouten var dry och porter var inte det.
Ja, det fanns ju olika. Jag tror att dry stouten var det mer den svagare, var lite svagare stouten. Så man hade mycket extra stout och
okay, foreign
extra stout till exempel. Och det kanske till och med var vanligare så att det var extra stout som var ett vanligare, en vanligare öl.
Huh.
Jo, mellan 1830 och 1880 så beskattade man öl på baserat på ingredienserna. Man hade i malt, både malten och humlen. Och i och med detta så förbjöd man omältade råvaror. 1880 så kom däremot Free Mash Tun Act och gjorde att omältade råvaror och även socker och olika sådana råfrukt blev tillåtet igen. Och nu så gick ju många över till rostat korn då. Jag får med att vi har pratat om detta innan i podden någon gång, om när man började använda rostat korn i Guinness. Och för jag läste också någon gång stans att det var på 70-talet, men det verkar inte stämma. Utan att det var betydligt tidigare än så. Det var någon gång på 20-talet.
Och det här med att använda omältat korn som inte rostat av, alltså kornflingor, känns det som en ganska klassisk ingrediens också i en stout, eller? Är det samma tid då, eller är det något man har, är det något modernt påhitt?
Det är också ett modernt påhitt på 50-talet, 1950-talet
okay.
Började man använda kornflingor.
Ja.
Och ersatte en del av pale malten då för att få ett lite ja, för att få de egenskaperna helt enkelt.
Mm.
Så ganska typiskt, ett typiskt stout Guinness-recept. Det har ju varierat genom åren då liksom, men det har ju varit 20% kornflingor, 10% patentmalt och resten pale ale malt, eller pale malt.
Ljusmalt, ja.
Ja, mm. Ljusmalt. Jag hade en liksom så här, en fråga som jag trodde att jag kanske visste svaret på, men inte var säker när jag införde det här avsnittet då. Och det var ju, när blev stouten svag? För jag menar, vi stout betyder stark, kraftig. Mm. Det vet vi.
Mm.
Och att det var ett sätt att beteckna en kraftigare öl. Men när, sen nu idag så är liksom Guinness 4,2. Och hur blev det så? Har ni några idéer där kanske?
Jag har ju en idé, och det är ju att 4,2 var starkt då. Det är inte Guinness som har blivit svag, utan Guinness var stark på den tiden. Alla andra öl låg på 3%.
Nej, så var det inte.
Nej,
för jag tänker att det antingen har att göra med krigen, första eller andra, jag vet inte, eller någon skattesats.
Jag mailade Ron Pattinson för att få svaret.
Mm.
Då känns det, ändå som, det känns ändå som en pålitlig källa i det här fallet.
Ja, visst.
Och han skickade en lista på, han älskar ju såna här olika tabeller. Om ni inte vet vem Ron Pattinson är, så har han en podd som heter Shut Up About Berkeley Parkins.
Har en podd som heter det?
Nej, det är han inte alls. En blogg, ja, ja. Just det. Han är ju en brittisk ölhistoriker, kan man säga.
Ja, vi nämnde honom i, när vi pratade om engelsk IPA. Mm. Eller IPA, vad kanske vi pratade om. Eller skitsam.
Men, ja, men det gjorde vi. Ja. Och han skickade en lång tabell till mig då på hur Guinness var det ju då. Hur den hade ändrats i OG och FG. Och han sa också det att det finns ett väldigt enkelt svar på varför den irländska stouten blev svag.
Pengar.
Det är första och andra världskriget.
Okej.
Okay. Poäng i ringhörnan där borta. Ja.
Tack, för jag dubbelgarderar med det.
Det var för enkelt, ja, kriget kan man säga också.
Det gjorde helt enkelt att den blev svagare och svagare.
Mm.
Och sen efter det så har den varit kvar där.
Okej. Okay.
Så enkelt var det med det.
Ja, lite tråkigt tycker jag. Jag tyckte att mitt svar var lite roligare ändå. Mm.
Men de brittiska öarna, det var väl mycket öl som blev svagare där omkring. Och de är väl lite unika med att de behöll det sen också.
Ja, men precis.
Jämfört med andra, för att det var ju svagare öl. Under världskrigen var det väl svagare öl runt hela Europa.
I Sverige fick man inte sälja öl starkare än 1,5% under första världskriget.
Fy fan.
Ja. När det var som värst.
Mm. Ja.
Så var det. Men vi dricker lite starkare öl idag.
Kompensera lite.
Mm.
Ja.
Ja, men det var väl det jag tänkte säga om stout, lite så.
Det här då med surmäska.
Ja, det var faktiskt så att det var en av våra lyssnare som Linus Falemo som skrev in och sa att ska ni inte prata om det här med surmäskning på stout-avsnittet? Väldigt bra idé.
Mm.
Men det hann jag inte.
Nej. Men för det sägs väl, jag vet inte om de gör så nu, men det känns väl att de typ har haft en sourgoodreaktor, ja, som de har skjutit in och sänkt pH med, eller inte sänkt pH, men de har skjutit in mjölksyra för smaken skull, mer än pH-justering, men man får lite både och liksom, men att målet har fått varit att få den här syrliga touchen, liksom.
Ja, men det är väl vad jag också har hört, ja, att Guinness ska innehålla 3% surmäsk.
Ja.
Och ja, vad ska vi säga? Vi kan väl säga någonting om surmäsk till Linus i alla fall.
Surmäsk, Linus?
Mm. Nej, men det är ju, lyssna det, på...
Jag har aldrig testat det, liksom. men jag har inte riktigt haft liksom känt att jag har... jag tycker det blir gott utan när man brygger, och man behöver inte göra det. Liksom.
Fast jag tycker att Guinness har ett speciellt... Alltså den har en viss surighet i sig.
Okay.
Som jag tycker ger ett sånt jävla sug att dricka en till, tycker jag.
Ja.
En gång köpte jag Foreign Extra Stout ifrån Nigeria.
Ja, just det. Mm.
Och jävla vad sur den var alltså.
Okay.
Den smakar skurtrasa.
Alltså Guinness
ja. Får en extra stout.
Mm. Den har ju Nigerian stout, den bryggs ju i Nigeria.
Ja. Gör det. Jo, den var bryggd i Nigeria, precis. Så den tyckte jag var så god. En gång har jag gjort en egen stout. Jo, just en foreign stout med sån. Surmäskade jag, körde jag bara... Jag tog väl lite av vörten tror jag. Det måste jag ha gjort och körde i probimage. Och lät det stå tills det surat. Och sen smakade jag av också... Jag smakade av liksom hur mycket jag tyckte det var lagom.
Ja.
Jag tyckte den blev jättebra.
Okay.
Skickade in den till SM. Jag fick inte bra poäng där.
Nej.
Men jag tror att den var ganska mycket närmare den här nigerianska stouten än den foreign extra stout som vann SM, så att säga.
Ja. Men hur är det? Jag har också hört talas om att Guinness jäser färdigt på 8 timmar.
Okej.
Okay. Sen är den färdigast redo för nästa steg. Liksom.
Mm-hmm.
Från också någon som har varit på besök på bryggeriet. Liksom, och så där. Ja, men jag ser det 8 timmar. Mm. Sen är det klart. Det är rätt imponerande. De har liksom koll på...
De brygger den en dag, sen så får den jäsa över natten. Och sen så,
och
kan
sen så paketera.
Jävligt pigg gäst.
Ja, verkligen.
Mycket gäst.
Ja.
Om de pumpar runt det på något sätt. Och...
Fan, det är ju en ganska ren öl. Liksom inte så mycket smak ifrån gästen. Liksom. Eller om du... Men, så det är klart att de kan överpitcha det. Liksom. Men ändå det... Eller så kör de Quake.
Mm. Ja.
Det tror jag. Det var ju Arthur Guinness som uppfann Kvejken.
Jag har en sån här myt till som alltså det jag har punkterat den, men jag vågar ändå inte tro på det själv fortfarande.
Mm.
För det är att man säger alltid att de har så hårt vatten i Dublin.
Okej, okay, ja.
Men sen så när jag var där på det här museet eller vad fan vi kallar det, så stod det där klart och tydligt att de använder ytvatten som rinner ner genom sandstenen och ger ett väldigt mineralfattigt vatten. Mjukt och mineralfattigt vatten.
Okay.
Och jag var liksom så här efteråt, sen bara, men vänta, jag kan ju inte ha läst rätt. Så jag skrev, det var någon annan som skulle dit som jag tvingade då att fota den här. Eller i alla fall kolla vad det stod på den här väggen. Och det stod ju att de använde mjukt vatten därmed.
Ja. Men de kan ju fortfarande göra det hårdare.
Ja, du menar att de använder det, men sen så gör det hårdare.
Ja.
Ja, så det är klart.
Men liksom, jag vet att
det är en grej att skryta med då.
Ja. Jo, men vad fan, det gör väl alla. Jag menar, rent källvatten. Bryggt på rent källvatten. Och sen så gör ganska många bryggerier som ändå har stora bryggerier som ändå har nollfilter och filtrerar bort allt och sen tillsätter de det igen.
Men typ Ramlösa säger ju det. Att, och sen så tillsätter de ändå chokladbolls.
Ja, är de precis. Ja. Nej, alltså, det är ytvatten som har runnit genom en chokladboll. Och sen tappar vi det på...
Att jag vet inte om Ramlösa gör det. Det kanske de inte gör det. Det kanske är Loka.
Ja, det var Loka tror jag som körde det sådana här.
Mm. Men det är ju sånt. Källvatten från Bergslagen.
Ja.
Med chokladbollar i.
Ja. Mm. Nej, men det är väl... Falcon körde väl mycket med det ett tag. Och men jag kommer ihåg när jag undersökte inför det här Bitter och kolla på den här instruktionsvideon ifrån Timothy Taylors, då sa de också det, men vi är väldigt noga med vattnet, väldigt viktigt med vattnet, men så står han ändå med en hink med salter och tillsätter liksom. Men det här är väldigt bra vatten för att bygga, det är väldigt viktigt med bra vatten, och så tillsätter vi ändå massa salter, alltså så jävla bra var inte vattnet att man ändå tillsätter grejer. Ja, nej, jag har ju en sån här bitter, eller som jag fortfarande blir förbannad, som jag har nog dratt upp ganska många gånger i podden, men det är att jag skickade in en dry stout som jag var så jäkla nöjd med, men så fick jag tillbaka så att vi inte kunde döma den för att det var så låg kolsyra i den. Det blev, jag kan fortfarande vakna mitt i natten och slå näven i väggen.
Där har vi alla väggen.
Ja, jag vet sådär, vad fan. Det är klart som fan att man kan döma en öl fast den är låg kolsyra. Men jag är inte bitter.
Nej.
Eller?
Hur brygger man den här ölen då? Eller går jag händelserna i förväg när jag ställer frågan?
Det man kan ju, alltså det klassiska är ju att brygga med bara pale ale, som jag sa, egentligen Guinness sa med det receptet innan. Pale ale malt, 70%, 20% kornflingor, 10% rostat korn till exempel.
Ja.
Och det behöver inte vara konstigt alltså.
Någon speciell typ av gäst?
Den ska inte vara så estrig. Nej. Utan, ja, Irish Ale finns det ju någon som heter, men du skulle kunna ta någon annan, alltså nästan vilken
US05 gäst. Typ.
Du skulle kunna ta US05 också. Mm, mm. Nottingham. Mm. Hade väl, använde jag ganska ofta.
Mm.
Så någon gäst som inte ger så mycket gästkaraktär. Alltså.
Right.
Skulle jag säga. Sen så, det är så som man ska brygga enligt skolboken då. Jag har ju lite egna idéer. Dels så, ja men en liten skvätt karamellmalt ändå. Och det har jag mycket för att det står karamellmalt i deffen. Och en gång så gick jag till final och sen så fick jag som kritik då att det var för lite karamell. Så okay. Därför så kör jag med kanske 5% Crystal. Crystal 100 liksom.
All right. Mm.
Sen det som jag har gjort på senare år då, som ju jag verkligen har gillat och som gör att min stout kanske får lite unik karaktär jämfört med många andras dry stouts som har ganska liknande recept, så är det ju att jag använder münchnermalt som basmalt.
Mm.
Jag kan använda bara münchnermalt som basmalt.
Okej. Okay.
Då får jag ju ganska mycket mer body liksom. Och då upplever jag också att då kan jag dra på ännu mer med det rostade också. Utan att det helt och hållet slår över till rostat liksom. Så då får jag ju en stout som smakar väldigt mycket. Trots att den är svag.
Mm.
Och jag har ju, det har ju gått bra. Jag har ju vunnit SM Dry Stout 2022. Och Extra Stout har jag vunnit innan någon gång.
Du vunnit guld i SM menar du?
Ja. Precis. Det var det jag menade.
Det var inte för att sätta dit det. Det var bara för att vi inte skulle vara arga. Lyssna mig.
Ja, precis. Mm. Nej, men så att... Och det har egentligen varit på... Det, man kan säga att det var egentligen samma recept.
Mm.
Små, små förändringar. Och nu när jag gör en stout idag så brukar jag alltid göra några små förändringar. Mest för att det är kul, liksom.
Mm.
Vi skickade till amerikanska mästerskapen ju. 4 öl.
Just det.
Bland annat skickade jag min dry stout. Och det var den... Enda ölen som jag inte gick vidare till final med.
Okej.
Okay. Är den amerikanska typdeffen annorlunda?
Ja, den skiljer sig ganska mycket.
Mm.
Där är det betydligt mycket mindre rostat.
Okej.
Okay. Och därför så drog jag ner det rostade en del. Men efter att ha läst protokollen så drog jag inte ner tillräckligt mycket.
Okej.
Okay. Okay. Mm. De ville typ att man ska brygga med karaffa eller något sånt här, eller vad fan?
Ja... Du får fråga exakt vad de vill ha, men det ska vara klart mindre rostat.
Okay.
Klart mer, klart närmare Guinness skulle jag säga.
Okay.
För Guinness smakar inte så himla mycket rostat.
Nej, sant. Ja.
Min smakar ju mycket, mycket mer rostat. Liksom.
Ja. Men utav de kommersiella exemplen som finns, är Guinness godast tycker du? Eller,
Alltså den har, jag tycker ju att, jag tycker både O'Hara's och Murphy's är väldigt goda. Guinness har det här lilla suget, tycker jag, kanske lite mer.
Lite syrligare.
Ja, det lilla syrliga suget som gör att men när man har druckit upp en så känner man att jag vill ha en till.
Fan, fort det gick att dricka den här. Ja.
Guinness är, alltid när man är på krogen så dricker man ju liksom en, man dricker en bitter och man dricker en pale ale och man dricker en ljus lager och en från någon slags dvärg i Uzbekistan liksom. Olika efter varandra. Men när jag lite dricker Guinness...
Småväxt.
Ja, förlåt. Men när jag dricker Guinness, då vill jag ha en till.
Okej. Okay, ja. Mm. Ja, nej, men jag håller väl med om det. Jag dricker mycket. Jag har ju ett av mina favoritställen i stan. Eller inte favorit, men det är favorit. För att det ligger väl nära och de har väldigt bra öl. Men de har alltid Guinness välserverad. Och de serverar den lite kallare än andra ställen. Och sen köper de bara in den i 20 liters fat så att den håller sig färsk. Liksom. Vilket är väldigt gott. Det är där vi var på. Där stationen är.
Ja.
Där tycker jag de har serverat en väldigt, väldigt bra Guinness. Framförallt varma sommardagar är det ju, som du säger, strålande.
Ja.
Gott.
Jag tar gärna en på Sjuans ölhall.
Det är det, ja. I Göteborg. Om man har vägnat från Göteborg.
Mm.
Så att säga.
Det ska man åka och dricka Guinness om man
vill.
Ja. Ni har säkert Guinness i andra städer också. Den sämsta Guinnessen jag fått var ju, det har jag kanske också berättat om, på Västerhus. Suggan även kallad. Men där man fick, jag fick den i ett Sofie Roglas. Mm. Ja, rätt skräpig faktiskt. Mm. Men det var skärmigt också.
Ja.
Ska vi läsa från någon typ def eller?
Det kan ni väl göra. Det
känns som att det var länge sedan Magnus fick...
Ja, just det. Då får jag stänga av mitt flight mode bara. Nej, just... kanske inte behöver jag.
Nej, den är nog offline.
Det är offline service. Okej okay då, vi är inne i klass 7 då. Mild Stout Porter.
Säger du Mild Stout Porter?
Ja, jag vet inte varför. Jag vet att folk säger mild, säger man kanske. Men jag vet inte, jag är...
Stout Porter är ju egentligen...
Jag tänker ju på klass 3 heter väl mild.
Ja, det är det
ska vara. De heter ju karaktärsfull
och sen heter den 4 karaktärsfull. Ja, så att,
ja, nej, men vi ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Vi börjar om då.
Du har ju aldrig påpekat US 05 eller
jag
så.
Jag är aldrig på folk med padel och paddel och dadel och daddel.
Lakris och lakris.
Ja. Ramlösa. Mild Stout Porter. A. 7A. Dry Stout.
Säger du A?
A. A.
7A.
Ja. 7A. Datan då. OG 1035 till 1044. FG 1008 till 1012. Alkohol 3,7 till 4,4. IBU 30 till 50. Och färg 100. Över. För där kommer jag också ihåg just det med IBU:n att när jag började jobba på Systembolaget så hade ju Guinness var en av de få, var Jäver och Guinness tror jag som var helt ifylld. Mm. Att det är ju enligt typ FN så är det ju ganska liksom bra bäska för den låga OG:n liksom. Till och med över BUGU 1 kan det vara här enligt den här, om man har IBU på 50 och men ändå ganska stram bäska i, för det pratar vi inte så mycket om när du pratar om din hur bäsk.
Nej, det sa jag ingenting om, men det ska ju vara en enligt FN så ska det ju vara en bäska.
Ja.
Mm. Jag tycker ju inte att Guinness är så bäsk.
Nej. Okej, okay. Typisk öl i den här stilen är fatöl som serveras med blandgas, kväve, koldioxid och lustgas.
Nej.
Eller det. Kväve och koldioxid.
Jävla lurig.
Ja, förlåt. Vilket
lur.
Nej, men nu är det seriöst. Nu är det inne seriösa Magnus igen här. Färg utseende. Svart med röda och eller bruna inslag. Kraftig tätt skum är viktigt. Bokearom. Torr och lättbränd. Parentes rostad. Inslag av kaffe och choklad. Eventuellt inslag av humle på låg nivå. Smak. Initialt en rostad maltsmak med en tydlig torr och besk avslutning som hänger kvar. Toner av kaffe och choklad kombineras med en tydlig till kraftig beska. En viss syrlighet från rostat korn kan ibland anas, men är inte nödvändig. Låg karamellighet balanserar och ger ett mjukt öl. Fruktestrar överskuggas av malt. Bäska och brändhet. Ingen diacetyl. Munkänslan. Lätt kropp. Och förebilden är som vi har pratat om då. Guinness Draught, Murphy Stout och Beamish Stout. Ja, det är inte, det är ändå ganska, i alla fall färg utseende, eller färg och utseende och bokearom är ju ganska, det är ju ganska kort typ def, liksom textmängd.
Ja.
Liksom på så sätt en ganska enkel öl. Liksom. Mm. Det är inte mycket kan vara kan dra karamell, toffee, dit. Ja, men så. Det är, det är ändå ganska, det känns ändå som att det är ganska lätt öl att kanske bedöma eller hitta de här viktiga punkterna liksom på, samtidigt som att det är en svår öl då att sticka ut i kanske. Ja. Har ni något att tillägga? Något som jag tycker är svårt som vi har pratat, det här, eller vad jag när jag läser det här, det, att lyckas med framför allt om man ska skicka in till tävling, det är ju det här kräft, tätt, skum är viktigt. Det går ju liksom inte att flaska, för oss hem, många hembryggare och flaska, du vet, en öl med en widget eller, eller att få den här, den kommer ju aldrig se ut som den gör när du får den servera på krogen, om ni förstår vad jag menar. Att det, och det, samtidigt så är ju utseende och skumkrona kanske det svåraste att döma när vi dömer en flight på 5 och ölet är sist liksom. Det är ju väldigt svårt att samtidigt svårt att göra avdrag för det också på något sätt, eller för stora avdrag.
Ja, men precis.
Men annars så var det väl inget att sådär höja på ögonbrynen på, tycker det är ganska bra typ det, eller?
Ja, det tycker jag med.
Koncis.
Ja, ja. Det är väl den här karamelligheten då. Och för det...
Ja, det står lite karamellighet.
Ja, låg karamellighet balanserar. Mm. Och det, jag menar, framför, det beror ju på om Guinness draws, för Guinness har ingen karamell alltid i sig, eller? Antagligen inte.
Nej, antagligen inte.
Nej, nej. Frågan var den kommer ifrån då, liksom. Eller vad de som skriver typ det som tycker att karamelligheten kommer ifrån. För det är inget jag kan, det är inget jag tänker på när jag dricker Guinness, att där kom det lite karamellighet.
Men jag tycker lite när vi har smakat några öl här med kväve, att de har nästan fått, de har blivit lite runda.
Ja, det håller med om. Ja. Ja. Det är sant, ja. Ja, ska vi prova lite? Vi har faktiskt nästan något form av rekord, va? Av,
ja, det tror jag.
Antal. Så nu är det tre kvart med smackande här.
Ja, fan, jag klump. Och nu kommer jag på en grej som jag har glömt att säga.
Okej.
En svinegod dry stout som jag drack när jag var i San Diego innan. Den undrar om jag har druckit den nu. Är det torsdag? Hoppas vi har druckit den redan nu. Det finns faktiskt ganska mycket dry stout. De gör ganska mycket dry stout i USA, liksom mikrobryggerierna där. Sverige är det, är det ingen som gör någon gång. Men då drack jag en, jag tror det var från Carl Strauss, en dry stout med maple syrup.
All right.
Jag vet inte om de haft bara maple syrup, för att man kunde känna ändå en, känna en ton av maple syrup. Jävlar vad god den var.
Okay.
Den ska vi spana efter.
Men tycker ni inte... Jag var på Red Lion för några månader sedan och drack. De har ju någon dry stout där som beerbibliotek.
Ja, den var god.
Den var svingod, tycker jag.
Den var riktigt bra, var den.
Så att det inte finns svenska bryggerier som gör
det. Det är ljug. Jag tar tillbaka det.
Ja, den tyckte jag var otroligt.
Den var jättebra, var den.
Men sen som biblioteket har ju varit ganska bra på det, va? Alltså dry stout och klassiska stouter.
Håller med.
Ja. Men det fick jag känslan av nu direkt.
Ja, nej, men det var jättegod. Men vi hämtar väl ölen då?
Yes.
Det gör vi.
Okej, då har vi 5 stycken stouts här, plus en bonus, som också är en stout.
Det blir 6 det.
Det blir det. Vad ska vi börja med då? Här står 1 på en och 2 på en.
Ja, det är ju... Vänta lite, Magnus. Mikrofonen är 3 meter.
Jag insåg det när vi har pratat. Det är något som saknas alltså. Det känns lite naket här.
Jag känner en ljudnazist, Sebastian.
De som är nominerade med 1 och 2 då, det är ju våran Patreon då, Lukas Hagel, som har
Jag vill bara säga att jag paxar den här flaskan.
Ja, nej, jag vet, jag sa det till Lukas också. Fan, nu vet jag, en som kommer bli glad.
Aha, okay.
Men han har ju gått på det här Patreon brygger-grejen, så han vill ju brygga våra ölstilar, fast han vill jäsa dem med Quake. Så det är 2 stycken dry stouts som jäst med 2 olika Quake-stammar, helt enkelt. Voss och Opshag, tror jag. Nej, jag kanske börjar kolla upp det sen. Ja, okay. Så då kanske vi tar...
Vi kan vänta.
Vänta med dem, ja.
Och vad har vi sen då?
Där har vi min då. Ja. Den vet jag, det kan vi nästan skita i, tror jag. Men vi kan ju ta Jonathans först då, kanske. Vi kan ta min också sen. Det är bara en...
Jonathan Nygren,
ja. Som har skickat in en dry stout då.
Jag fick smaka hans hans dry stout när vi åkte spårvagn var han med.
Ja, just det.
Den var väldigt god då. Ja. Får vi se om det, det lär inte vara samma. Men det kanske är samma recept. Vem vet?
Han har då gjort testat att göra en tunn mäsk och lakar endast med 5 liter i en 20 liters batch då. För han, då hade han någon teori om att han får torrare öl med tunn mäsk.
Jag tycker inte, alltså dry stout behöver vara så himla torr på pappret. Alltså den behöver inte ha så lågt FG.
Nej.
Tycker inte jag.
Nej.
För att den får ändå en torr känsla liksom.
Mm.
Ja, det var gott.
Mm. Den här var ju då OG 1038 FG 1010. Ligger på 3,7. Han har ju bryggt med ganska lite Simon-trixet då. Det är Chevalier-malt 36,6% och Vienna-malt 24,4%. Han skriver att det är, var ingen, nog ingen tanke bakom det utan var brist på annat. Kornflingor 22%, rostat korn 7,3%, Black Prince 4,9%.
Är det patentmalt?
Det, nej, Black Prince är väl det där, är väl Breeze avskalade.
Ah,
liksom.
Karaffa-ish.
Ja, precis. Okay. Mm. Och sen brunmalt 4,9%. Och det blev ju rätt gott. Han har jäst med VLP 004. Inte en jävla aning vad den heter på svenska. Kanske Irish Ale kanske, vem vet.
Mm.
Och som annars så var det, han hade väl själv hoppats på att den skulle bli torrare, men jag tycker att det var rätt gott.
Upplevs ju torr.
Jag behöver inte ha den torrare.
Nej.
Det, jag hittar inte någonting att anmärka på här.
Nej. Han tror att du skulle tycka att den var för lätt rostad för dig.
Ja, men det är gott det också.
Mm.
Men nej, det tycker jag inte. Det behöver inte vara mer rostat än så här.
Nej, jag tyckte det var svingott.
Och då 3,7 så i princip folköl liksom.
Ja,
ja, det var gott.
Mm.
Väldigt välbryggt.
Bra bryggt, ja.
Mm.
No comments helt enkelt.
Nej, det är väl lite så man känner att inte mycket att tillägga.
Nej, det känns ju bara väl att det är, nu var det ju nog mycket, verkar vara lite skåprensare, men det känns ju liksom som onödigt mycket olika maltsorter. Men det verkar vara lite, man tar vad man har hemma liksom.
Mm.
Ja. Då? Ska vi ta mer? Vi kan testa min då, för den är ju bryggt med, det är mer en tysk då. Jag har bryggt den istället för att använda kornflingor så körde jag shitmalt. Bara för att det kan man ju ha i också.
Ja, fin att se på. Bra skum.
Mm. Skumt.
Är den lite ljusare eller? Kan inte, ja, riktigt stämma.
Lite kanske, nej, lite kanske.
Men den här har lite, är det väggen jag ser igenom här? Ja, men det är, och nog lite mindre rostat, va?
Sa du?
Det är nog lite mindre,
ja,
rostat.
Ja, kanske inte, men ändå 10% ungefär rostat korn då och 10% shitmalt och sen pellmalt och jäst med AYBs AYT 3 då, deras brittiska, så den är väl lite fruktigare för det liksom. Men man skulle nog egentligen gästa med AI4 kanske, eller US05 eller något sånt där.
Ja, men det är lite fruktiga som du,
ja,
säger.
Mm.
Det kanske är det som döljer lite av det rostade också. Den har lite lägre bäska än om vi jämför med Jonathans.
Verkligen, ja. Mm. Ja, jag gillar ju Jonathans lite bättre faktiskt, tycker jag. Men
Jonathans var ju stiltypiskt bättre, mm, det får man ändå säga.
Mm. Jag håller med. Ja, nej, det var bara en liten testgrej, men det gick ju att dricka ändå.
Verkligen, den var ju inte dålig på något,
nej,
sätt.
Nej.
Det var bara att det var så bra öl den första vi drack.
Ja, precis. Ja, fan också.
Ja.
Mm. All right. Ska vi ta din eller ska vi testa Quake?
Vi kan ta min kanske.
Ja.
Också ett härligt skum.
Mm. Jag, ni kan få säga lite först. För det här skiljer sig en del. Nu, när jag kollar på mitt recept här så skiljer det sig lite grann från
Vad du har sagt att man ska göra.
Det var jag sagt att man ska göra. Nej, men från vad jag brukar göra.
Okej, okay, ja. Nej, men jag tyckte att det här också var gott. Det är ju kärvare bäska än min. Som är bättre. Vilket jag uppskattar. Tycker det är gott. Sen så är det ju något med vad jag tycker ibland att rostat ibland kan du vet, arbeta emot den ibland. Att det är lite ask kopp liksom, att det liksom blir lite nästan bränd rök liksom, liksom som det kan bli, och jag vet inte vad det är, tycker att det är ganska vanligt i när man använder rostad malt, och det känns ibland kommer det, ibland kommer det inte, och jag har svårt att veta vad fan den, men det är inte sådär så att det är in your face.
Jag tyckte också, jag tyckte det var jättegott verkligen, men jag kände också den där grejen eller ja, något sånt, ja.
Jag håller med också. 100%.
Ja, men jag vet inte liksom, jag kan inte heller du vet, på ett teoretiskt sätt säga vad det beror på eller var det kommer ifrån, eller om det är, du vet, kan det vara gammal malt, eller kan det vara en pH-fråga, eller kan det vara ditten och datten liksom, eller
kanske ditten och datten.
Och ditten och datten, ja. Ja, skit, men annars så var det liksom
väl, ditten. Ja, så kan det vara, så kan det vara.
Men annars så välbryggt gott öl, absolut.
Ja, verkligen. Mm.
Jag kan säga att det var 60% Münchnermalt, 20% kornflingor, 8% low color chocolate, 7% karaffa 2 special. Så 15% rostad malt då.
Mm.
Men,
inget rostat korn alltså.
Och sedan 5% karamunik 2.
Inget rostat korn alltså.
Inget rostat korn.
Får det vara en dry sort då? Ja.
Var det den här du skickade in till NHC?
Ja. Och jag tycker att den här är klart mindre. Jag har haft 20% rost, liksom så här 10% rostat korn, 10% karaffa 2 liksom.
Mm.
Men den här har ju lägre. Men,
men ändå, det är inte så att du känner att du är förbannad över att du inte fick medalj med den. Du känner att det var okej att du inte fick medalj.
Ja, jag vet att om jag skickade dit hade jag hade för mycket kolsyra i fatet första flaskan i början.
Okay.
Så att jag är rädd. De kan ha förstörts lite på att den blir för mycket kolsyra också.
Ja.
Men
det här var ju väldigt behaglig kolsyra.
Ja, nu så är det bättre för jag anpassade det sen. Men jag skulle vilja se den amerikanen som brygger bättre dry stout.
Det kommer du säkert få göra.
Carl Strauss.
Ja, exakt. Han fuskar med massa maple syrups aromer.
Nu är det så jävla fel att ha det. Nej, och väldigt välbryggt. Och väldigt svalkande. Bra sommaröl.
Mycket bra.
OG 1044 som det ska vara. FG 1016. IBU 38.
Var det 16 var utanför defen, va, eller? Var det inte 8-12, nej?
Oops.
Det beror på de amerikanska. 8-12, ja. Kolla vilket sifferminne nästan man har där borta.
Amen.
Rain Man.
Mm.
24 februari är den brygd.
Mm.
Oj, vad fan. Det var inte igår.
Det var inte.
Nej. Bra jobbat. Okej, då vill ni ha kvejkbärs eller?
Ja, för tusan. Det ska ju bli spännande, mest spännande av allt nästan.
Det här är ju då bryggt utav Lukas Hagel på 75% Marisotter, 15% flakat korn.
Just det. Man har haft det på sin pickup, kört runt med det öppet.
Precis. Och 10% rostat korn, fuggel 45 minuter till 45 IBU, OG 1047. Och sen har han jäst då med två olika kvejkstammar. Den ena då från Quake Yeastery i Norge, som ju är ett hyfsat nytt gästföretag, va, som har mer äkta kvejk. Alltså det är blandningar av flera olika. Och sen är det VLP 518 Opsag kvejk då, som är ju en single strain. Det är nummer två då.
Och men är det samma bryggning eller?
Det är samma bryggning, det är bara två olika stammar utav kvejk då, Ebbegarden i den första, och de har stannat på ungefär liknande FG 10-12 och 10-13 då, så i princip samma kan man säga.
Häller du upp dem som nummer ett och nummer två?
Ja,
nu?
Vänster har ni ett.
Ja.
Utan var ganska fruktig. Tvåan med.
Ja, lite typ mandelmassetoner också. Det är något weird going on i tvåan. Ja, precis. Weird, ja. Mm. Den luktar lite mer mat nästan. Ja.
Lite acetaldehyd i tvåan också. Mm.
Jag tycker att den luktar lite som jag brukar säga komposthink.
Ja.
Mm.
Och, så att oxiderad skulle det vara, och det kan ju vara acetaldehyden kommit där. Alltså att jag tror att den kan vara, jag tror att den är oxiderad efter jäsning.
I buteljering helt enkelt.
Ja.
Mm.
Men ettan känner man inget sånt ut.
Nej, jag tycker ettan var, var rätt gott faktiskt.
Ja, absolut. Ettan var inget fel på.
Ja. Jäst i 32 grader. Pitchad vid 35.
Det är väldigt rent. 32
grader. Ja,
det
får man säga.
Shit.
Ja, nej, det var ju fan ändå rätt. Alltså, jag hade ju inte gissat på det. Något är ju weird going on med nummer två då, med hoppsaug. Mm. Men som vi kanske härleder mer till oxidation vid buteljering.
Mm. Mm. Ja.
Men ettan här, Ebbegarden.
Men det är ett otroligt roligt initiativ av honom.
Mm.
Att testa och brygga alla våra
stiltypiska ölstilar fasta
med kvejkest.
Med kvejkest, ja. Jävligt skojade faktiskt.
Det går. Alltså här är det ju, den ettan får ju godkänt. Alltså det är ju en stiltypisk dry stout.
Absolut.
Så att säga.
Mm. Absolut. Det håller jag med om. Ja, skoj. Tack Lukas. Ja. Och tack Jonathan.
Tack Magnus och tack Simon.
Ja, precis.
Hej, jag har en flaska till här. Det är faktiskt en burk. Där ligger en liten widget i den.
Ja.
Yeah.
Ska du smaka den eller?
Ja, kolla ifall den är. Den är god. Oh, shit.
Man blir nästan rädd när man öppnar den.
Ja.
Man ser ju tydligt och känner liksom när man häller den att det är lägre kolsyra. Den har en... Den skummar inte alls på samma sätt som en kolsyrad öl. Mjuk, rund.
Så jävla rund, syrligt och inget rostat nästan. Alltså, hade man fått den här blint alltså, så hade man... Jag är framförallt efter de här andra tre, men det är, inte, det är ju den minst rostade av alla.
Liksom. Verkligen. Den, jag tror den hade ju fått ganska dåligt poäng på S.
Ja, det tror jag också. Avsaknade rostade toner liksom. Ja.
Det vi kan, om inte alla fattar det så är det ju Guinness vi dricker nu då.
Ja.
Mm.
Men den är extremt lättdrucken.
Mm. Ja, verkligen.
Verkligen.
Guinness Draught Stout 4,2%.
Jag kan nästan liksom känna... Köpa det här lite karamellighet i det. Jag vet inte vad det alltså. Är.
Men frågan är, det är mycket lägre... kolsyrehalt också.
Ja.
Om det är något sånt som kommer fram med det också.
Mm.
Att man lyfter fram maltigheten, kvävgasen, gör ju nog det.
Det här är så jäkla gott alltså.
Mm.
Ja. Det måste jag säga. Bra jobbat Guinness.
Arthur.
Mm.
Arthur.
Mm. Och ändå mest syrlig och minst rostad var den i den här flighten.
Jajamän. Mm.
Ja, jag måste ha surmäsk nästa gång.
Ja.
Alltså för den är inte sur den här.
Nej, den är
men
syrlig,
den ger bara liksom. En liten sån
tangy säger de ju i USA.
Ja.
Tangy.
Det finns inget lätt syrligt. Den bästa översättningen.
Mm.
Och så får man skitbra. Ja. Bra jobbat Guinness.
Ja.
Känns tufft att ha den som klona ölbärs alltså ändå.
Ja.
Ja.
Framförallt som när alla recept som finns på nätet känns helt fel liksom.
Ja, ja, ja.
Det känns inte som att det här är 70% pale malt, 20% kornflingor och 10% rostat korn.
Nej, nej.
Då kommer du inte nära där.
Nej. Nej, det är helt spännande med en bryggdag på Guinness.
Ja.
Det är Lodo också antagligen. Irländsk Lodo.
Har ni några namn eller?
Ja, just fuck. Helvete.
Jag har något. Jag har nästan inget batteri kvar i telefonen bara. Så att,
så att jag skulle tänka på det i bilen hade jag tänkt.
Nej, det är 18%.
Jag missade.
Jag har några här. Har du några eller?
Ja, jag har några men de är... Jag har inte skrivit ner någon sån här jättebra backstory.
Nej, det har inte jag heller gjort. Men jag kan börja med den här.
Mm.
Det finns ju... Det finns ju Maybock. Men just det borde ju även finnas majstout.
Ja, just det.
Ja.
Verkligen. Jag hade skrivit ett liknande. Jag har bara skrivit sytten i maj stout.
Sytten i maj. Majstout, jag fattar inte.
Majstout.
Dry, dry.
Det får ta lite skånsk. Det får lite skånsk touch på uttalet. Majstout.
Okej, okay, men nej,
men 17 maj.
Ja, jag fattar.
This is not your stout, it's my stout.
Ja. Men den där som du hade till 17 maj där, det är väl också en sån där partaj stout.
Just det. Rai-rai stout. Ja. Hade rai-rai stout.
Ja. Ja, alla mina namn är på samma tema.
Ja, mina med.
Men jag tittar på någonting med stout. Alltså. Den rör man inte på. Man,
det har ju varit där redan, känns det som.
Man pillar på...
Men jag känner ändå att Guinnessen vi drack här, den är nästan lite sådär Black IPA-varianten på sån här. Alltså det är en lye stout.
Mm-hmm.
Okej. Okay. Jag tänkte ju på den här, tänkte ju på om man har bryggt en öl tillsammans med hon Gwen Stefani.
Mm.
Då kunde det heta No Stout.
Just det! Ja, det är bra.
Det var faktiskt bra.
Det var det faktiskt. Chockade är vi här inne nu. 66,7% av oss är chockade. 100% av oss är chockade.
Ja, när jag ska kolla med dig. Vi har ju en collab coming up, jag och Gwen Stefani.
Mm, intressant att du nämner det, för jag har en tillsammans med Snoop Dogg.
Nej,
en Braai Stout.
En stout som man har bryggt efter konstens alla regler. Man smakar på den när den ges färdigt. Smakar helt perfekt. Man ska skicka in den till SM. Sen när vid buteljeringen tillsätter man flädersaft. Då är den why stout.
Jag tänkte att det blev en pie stout.
Ja, flädersaft, det var bra. Det kunde bytas ut till mycket annat.
Ja. Jag tror inte jag har någon mer. Om man kokar den i olja så gör man en deep fry stout. Det borde man ju testa.
Och sen så har man en bryggning som är så bra så man börjar gråta.
Mm.
Ja, det är ingen cry stout.
Cry stout, ja.
Mm. Ja, det var riktigt alltså vi det här
var, nu var det riktigt bra.
Ja.
Va?
Ja, men jag tycker inte de är dåliga, men de är ganska enkla.
Ja.
Jag var lite jag satt och funderade lite på om man åkte till Ungern och gjorde den tillsammans med några något, liksom vingård så skulle man kunna göra en Tokaj stout.
Langos, tror jag.
Om man Langos. Har bryggt dem tillsammans med en riktigt torr jävla laxfisk. Då kan jag äta dry trout.
Mm. Ja, just det.
Varsågod. Varsågod.
Ja, men Magnus vann detta ord bättre.
Ja, det gjorde han.
Ja, utan att förberett mig.
Som vanligt så vann han.
Ja.
Oipasis. Lex oipasis.
Oipasis.
Oipasis, ja.
Jag har några namn här. Alltså det här är helt vanliga namn, så här Roger och Marcus och sådana namn.
Ja, okej, du vann den här. Du vann.
Och ni kan ju gissa vad de har gemensamt.
De är pattar.
Patrioner.
Patriots.
Nej.
Roger Törnström, Alexandra Lindgren, Joakim Eriksson, Niklas Gustafsson, Marcus Lauri, Tobias Eriksson, Örjan Nilsson, Fredrik Höglund, Dennis Langevik och Mattias Jansson har vi som nya Patreons.
Woo!
Yay!
Tack så mycket!
Tack!
Woo! De kanske ville lyssna på Hell-snacket. Jag vet inte.
Nej, precis.
Kom in några.
Välkomna.
Välkomna, ja. Mm. Ska vi se om vi inte kan lyckas skapa något Patreon-exklusivt i San Diego.
Det hoppas jag.
På tal om San Diego så kommer ju det innebära att det kommer dröja några avsnitt innan det blir nästa ölstilsavsnitt.
Ja.
För vi kommer spela in en del där.
Ja, men man kan nästan säga att ett av dem vi spelar in i San Diego är ju nästan en Örstils avsnitt utan att vara det.
Ja, det kan man väl säga.
Ska är det?
Spoila lite.
Ja.
Ja, kanske inte, men lite. Ja. Lite grann.
Nej.
Jag kommer inte ihåg det.
Nej.
Vad är det vi ska snacka om?
Nej. Du är inte med på det.
Du är inte med.
Men så jag har väl hela sommaren på mig att fundera ut vad min blir.
Spännande.
Jag tror jag vet vad jag ska göra. Jag tror jag vet vad det blir.
Men säg då.
Det blir en California Common.
California Common. Oj, oj, oj. Jag har en
jag
så
vet,
jävla
jag vet det. Det sa du förra gången jag sa att jag skulle göra det. Då vågar jag inte. Men det är nästan där. Det är ju det som känns kul. Ja. Simon säger att jag har ett svinbra, stabilt recept. Så det blir kul.
Ja.
Ja, men det känns som att det kan bli bra. Det är en ganska intressant historia och sådär. Den
ja. Ja, och framförallt nu när de har gått ut med att de inte ska distribuera mer heller.
Ja, precis. Anchor har gått åt helvete, ja.
Mm.
Mm. Och de ska sluta med sin julöl. Och
ja, precis. Ja.
Går direkt på påsk.
Det är climate change, vet du.
Mm.
Ja, nej, det är tråkigt, men så är det. Ja, men då har ni packat passen än. Det nu
jag ska kolla.
Är, det, är,
jag ska ju, gå in och kolla.
Det är San Diego nu.
Just nu är vi där.
Mm, jag ska kolla om mitt pass är giltigt fortfarande. Ja, jag kommer hem sen.
Ja.
Jag kan säga att det kommer inte bara vara sommaren kommer inte bara vara avsnitt från USA. Det kommer finnas lite svensk alltså inspelade här hemma också.
Ja.
För de som är oroliga. Det kommer vara för mycket engelska.
Ja, precis. Mm. Eller svengelska.
Precis.
Vi kommer dricka öl och vi kommer spela in podd samtidigt. Som
Today we're going to talk about IPA. You brew a lot of IPA here.
Ja. Ja, exakt.
Staters. Yes.
Ja.
Good.
Det kommer bli episkt.
Mm. Ja, gött, men
tack för idag.
Tack för idag, Simon.
Vill ni någonting så kan ni höra av er via Facebook, Instagram. Ibland skriver folk via Patreon-sidan. Då tar det en månad innan de får svar.
Ja, just det. Ja,
mail.
Mail.
Vad heter mailen?
hembryggning.halleluja@gmail.com. Det finns också ett frågeformulär på vår hemsida. hembryggninghalleluja.wordpress.com. Den hemsidan är vi dåliga på att uppdatera. Det har varit lite knackigt nu med recept och sådär. Ska jag försöka ta tag i det när det är lite mindre att göra.
Jag funderar på om vi också, jag vet inte, men om vi ska lägga upp recepten som Brewfather-länkar istället.
Ja, kanske.
Istället för att skriva ner dem sådär. Eller göra både
jag skriver liksom. Inte ner något i Brewfather.
Nej, men jag får ju göra om ditt till Brewfather då. Så du behöver inte göra en text här. Men jag tänkte mest bara att det känns som att det kanske mest användarvänligt.
Ja, jag vet inte.
Skitsam.
Ja. Ja, men en av anledningarna till att det inte har varit det är för att visa, ibland så känns det så omotiverat att lägga upp recept på öl som inte har blivit så, som inte är så nöjda med.
Nej, alltså.
Men vi får väl ändå ta och göra det så att det ligger uppe. Nej, bakläxa där lite grann. Mm. Men bra, ha en fin sommar då.
Ja, allihop.
Så hörs vi om två veckor.
Vi.
Tjingring.
Halleluja!